Jag säger det nu, för det här brukar jag alltid glömma att säga, att den finns upptryckt, min predikan, så ni kan slappna av nu om ni vill. Ni kan få den vid dörren av kyrkvärdarna när ni går. Jag ber om ursäkt, jag har gjort ett stavfel där som är ganska viktigt. Hur många av er har hört talas om Susan Boyle? Upp min hand. Det är ganska många. Jag har gjort misstaget att skriva Susan Doyle, så om ni vill kolla upp det här på datorn sen får ni problem. Men Susan Boyle. Jag förstår er som inte känner igen namnet. För 2 år sedan så var hon inte känd mer än kanske en liten skara i Blackburn uppe i nordöstra Skottland. En ensamstående kvinna som hade tagit hand om sina föräldrar, 47 år gammal, som hade drömmar i livet, men de verkade ju på något sätt försvinna med att livet försvann. Och så kom talangtävlingen Britain. Alltså Storbritannien har talang. Tror vi får fram det, Micke? Har du provat? Det är alltid spännande med tekniken. Hon kliver fram på scenen och den juryn som finns i det här programmet, särskilt den ena av herrarna, brukar kunna vara ganska så skarp. Vi kanske ska sjunga We Shall Overcome. Är ni med allihop? Hur går det? Det är lite värt att se. Jag tänkte ni skulle verkligen få se det om det går att få till. I varje fall, det som händer, de här blir otroligt skeptiska. Hon går fram där och hon... ni kan ju tänka er att stå inför en massa miljoner tittare så här. Man kanske inte riktigt... hon säger att hon ska sjunga ur Les Misérables. Och de har frågat henne vad hennes dröm är, och hon vill bli en berömd sångerska. Och hon säger, vad heter hon? Page heter hon. Elaine Page. Vi kan tona ut där, Micke. Ni hör publiken, de får inte ens sjunga. Minen när hon säger att min dröm är att bli en världsberömd sångerska, alltså Elaine Page. Och då får man se publikreaktioner, man ser liksom så här, och de menande blickar, och man ser juryn skicka samma blickar. Och den här mannen som vi såg en fin stillbild på, han sitter så här när hon börjar, och så där händer det. Och de ber offentligen om ursäkt för sin attityd och för sitt sätt, för att det här klippet har setts i 13 miljoner gånger åtminstone på YouTube. Hennes första skiva har sålts i över 8 miljoner exemplar. Och det här var februari 2009. Det var en dokumentär om henne i torsdags. Jag kom hem så jag såg sista 10 minuterna med familjen. Och jag fastnade för en sak hon sa. Förut stod jag vid sidan om verkligheten och betraktade den. Och nu lever jag den. Eller nu lever jag mitt i den. Jag vet inte riktigt formuleringen var. Förut stod jag vid sidan om verkligheten och betraktade den. Och nu lever jag den. Där tänkte jag börja min predikan. Guds plan och vår. Jag tror vi ska få lite ljus här igen. Kan vi få lite ljus? Ni ser så mörka ut. Guds plan och vår. Nu tänkte jag så här, att ni får stå ut med det, att första halvan av predikan blir en repetition av förra söndagens predikan. Därför att den måste på något sätt få ligga som en grund. Det jag sa förra söndagen var att Guds första vilja med ditt liv är att du ska bli räddad och lära känna sanningen. Det var ett citat från 1 Timoteus brevet 2. Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Jag tänkte att verkligheten, det är klart att kristendomen som precis allting annat kan bli en flykt undan från verkligheten. Att ställa sig vid sidan om och betrakta. Klart att det finns risk för det. att stänga in sig i en mysig, kristen, härlig, god kyrkogemenskap där man får kliva undan från verkligheten. Men det jag tänker att Paulus menar, att lära känna Gud, att bli räddad och komma till insikt om sanningen. Vad handlar det om? Jo, det är att se verkligheten. Att se verkligheten. Och Jesus sa ju ungefär samma sak. Johannes 8, vers 31-32. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Kristendomen kan bli en flykt undan från verkligheten. Men det Paulus och Jesus är eniga om, det är välkommen in i verkligheten. Gud vill att du ska bli räddad, lära känna honom, den som han har sänt, Jesus Kristus, och så lära känna sanningen. Så det var Guds första vilja, att du ska bli räddad, lära känna Gud, se vad sanningen är. Guds andra vilja med ditt liv, sa jag, där undervisningen i det nya testamentet framförallt inriktad på inriktningen, inte på detaljerna. Det här som vi ofta brottas med, vad ska det bli av mitt liv, vad ska jag jobba med, var ska jag bo, allting sånt här. Undervisning i Nya Testamentet till 80-90% ska jag nog säga, det handlar om bli en människa sån som Gud vill att du ska vara. Och då formulerade jag förra gången, Gud är mycket, mycket mer intresserad av din karaktär än vad han är av din karriär. Mycket mer intresserad av din karaktär än han vad han är av din karriär. Och där hittar ni, alltså om ni vill ha exempel då, så hittar ni de här uttrycken i Nya Testamentet. Lägg bort det onda. Lägg bort lögnen och tala sanning till varandra. Förlåt varandra som Gud har förlåtit er genom Jesus Kristus. Bevara den andliga enheten. Överträffa varandra i godhet, kärlek, ömsesidig aktning och så vidare. Övervinn det onda med det goda. Hör ni åter, gång på gång. Hur är ditt liv? Hur är din karaktär? Hur tar det sig uttryck ditt sätt att leva som människa? Guds andra vilja med ditt liv. Att bli lik Jesus. Utifrån det kunde ju Martin Luther skriva på 1500-talet. Det här var säkert hot stuff, brännande till max. När han säger att pigan kan utföra en minst lika stor gudstjänst som påven eller biskopen. Känner du igen citatet? Hur kan han säga någonting sånt? Jo, därför att vilket jobb du än har, om du är en präst eller om du är en städare eller om du är en kokerska eller om du är en taxichaufför eller vad du är, så kan du göra dig tjänst för Gud. Och vilket jobb du ändå har, om du är präst eller om du är taxichaufför eller sopgubbe eller vad som helst, så kan du göra det utan att göra tjänst för Gud. Genom, hur kan våra liv förändras? Jag sa det förra gången, genom att lägga bort synden, jobba med dåliga vanor eller mot dåliga vanor, felaktiga livsyttringar och så vidare. Att lägga bort. Och genom att ta emot barmhärtighet, nåd, kärlek, förlåtelse och den heliga ande, sa jag förra gången. Den heliga ande var hjälpare. För det är också Nya Testamentet. Att när vi blir kristna, när tron växer i vårt inre, så hur vi nu vill uttrycka det, men så flyttar Gud in med sin heliga ande in i mitt inre. Och när han gör det, så gör han det inte för att ha ett vilohem där han ska slå sig till ro och känna vad skönt. Nu vart det frid inne i Åman, nu kan jag nog kanske bo där och trivas och ha det lugnt och skönt. Utan när han flyttar in, så gör han det för att börja förändra, förvandla, skapa och forma. Vilken befrielse! Det handlar inte bara om hur du lyckas ta tag i dig själv och få i ordning, utan Gud är där redan och jobbar. Vi har bibelord om det här. Guds heliga ande börjar bearbeta oss, forma oss, förändra oss, förädla vår vilja och samarbeta med oss. Filipperbrevet 2. Arbeta på på er fruktan, nej, på er fruktan. Det står med arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Det är lite allvarsamt. Jag tog bort de allvarsamma orden och så står vi bara kvar arbeta på er frälsning. Jag tyckte det var lite lindrigare så. Och så kommer det, fortsätter han sen. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärningar, i gärning förverkligar hans syfte. Ser ni dubbelheten? Arbeta på er frälsning. Jag menar, det är det här Paulus hänvisar till. Sluta ljuga. Sluta stjäla. Förlåt varandra. Ja, men det går ju hit. Det går ju till min tanke, min vilja. Att ändå någonstans ta tag och vilja förändra. Vill jag inte så händer ingenting, eller hur? Men säger han samtidigt. Det är Gud som verkar i er så att ni både vilja och gärning förverkligar hans syfte. Så att börja förändra mitt tänkande. Börja göra om det så att det mer och mer harmonierar med det Gud tänker och det Gud vill. Och säger Jesus, han säger, jag gör ingenting annat än det jag ser Fadern göra. Han har kommit långt i det här. Jag ser inget annat än det jag ser Fadern göra. Jag gör inget annat än det jag ser Fadern göra. Han verkar i oss och vill få oss på samma spår. Guds tredje vilja. Vad handlar det om då? Första viljan, att du lär känna honom, du blir räddad, du lär känna sanningen, se verkligheten. Hans andra vilja, det har med din karaktär att göra mer än din karriär. Hans tredje vilja. Ja, då säger jag det igen. Gud vill att alla människor ska lära känna sanningen. Bli räddade, lära känna sanningen. För det tycker jag blir så tydligt. Det är klart att apostlagärningarna är skrivet utifrån en... Så här säger man ju idag. Det är skrivet utifrån en agenda. Eller om man vill lite spetsa till det säger man. Det är skrivet utifrån en hemlig agenda. Man har ett mål, man har en tanke med det. Det är klart att det är tydligt. Varför? Jo, det står ju redan i början att det är en bok där man berättar om Jesu fortsatta gärningar sedan han lämnar sina lärjungar. Det läste vi i kapitel 1. Det är det handlar om. Han berättar inte om vilka semesterorter Paulus tyckte bäst om. Eller vad Paulus helst gick och handlade. Eller vilka fotbollsteam som var igång vid den här tiden eller sådana här saker. Utan målet är att berätta om Jesu fortsatta gärningar genom apostlarna och allt det här. Så det är klart att det finns otroligt mycket vardag mellan varje vers och mellan varje kapitel i apostlagärningarna där människor lever ganska vanliga liv. Men det jag ändå ser när jag tittar på det här, det är att det de har fattat att Guds tredje vilja med deras liv är att de ska göra Jesus Kristus känd för fler. Att bära det här vidare. Att föra det vidare till andra. Att fler ska få chansen att veta vad Gud har ställt till med. Vad Gud har gjort genom Jesus. Återigen, då spelar det ingen roll om du piga. Eller om du är fåraherde. Eller om du kör buss. Eller om du, vad ska vi hitta för nya grejer? Sekreterare, om du är läkare. Eller om du är lärare. Om du är pensionär. Då spelar det ingen roll. Guds vilja där du är att du ska tjäna honom. Guds vilja där du är att andra ska få veta att Gud vill att de ska bli räddade och få lära känna sanningen. I början av apostlagärningarna så läser vi om hur Paulus och Barnabas blir avskilda. Det står att den helige ande säger till församlingen: avskild Paulus och Barnabas att göra... Vad står det? Jo, att göra den uppgift som jag har kallat dem till. Och de vill vara riktigt säkra så de fastar och ber och de lägger händerna på dem och så skickar de iväg dem. Och det händelserika kapitel 13 och 14. Idag lyssnade vi till hur Paulus blev stenad. Och så fick de fly från ena stället till det andra. Tänkte ni vad som hände sen? De tar samma resa tillbaka. Han åker tillbaka dit där han blev stenad. Han åker till de andra platserna där de hade fått lämna det för att folk var efter dem i förföljelse. Men så angeläget var det för dem att komma tillbaka till församlingarna, uppmuntra och styrka dem innan de fortsätter tillbaka. Och vad gör de när de kommer till de platserna? Jo, de utser äldste. Och så tar de återigen på stort allvar. Vilka sätter vi in i den här tjänsten? De ber, de fastar, de frågar Gud. Så lägger de händerna på dem och så säger de, ni ska vara ledare i församlingen. Det vi inte läser, det är att Paulus och Barnabas får händerna på sig, de blir sända, och sen så när de ska åka så kommer hela församlingen med sina resväskor och ställer sig på båten och följer med Paulus och Barnabas. Det läser vi inte. Vi läser inte att Paulus och Barnabas lägger händerna på allihop i hela församlingen och säger att ni ska vara äldste allihop. Det läser vi inte. Utan Paulus och Barnabas för den uppgift de har, de äldsta de utser för den uppgift de har. Resten då? Och jag tror att det ligger i det att de gör de uppgifter de har, men hela tiden med Guds tredje vilja. Gud vill att alla ska bli räddade, lära känna sanningen. Så där de fanns, i snabbköpet, i hemmet, grannskapet, bollspelet med pensionärskompisarna, var de än var, att vara där som tjänare för Jesus Kristus, beredda att föra det här vidare. Och då tänkte jag så här, det är vår utmaning att göra det på samma sätt, att föra vidare de goda nyheterna, ibland med ord, oftare i handlingar och sättet vi möter våra medmänniskor på. Vi är olika och vi kan bidra på olika sätt, och tillsammans kan helheten bli fantastisk. Jag måste få prata lite OS. Såg ni skidåkning igår? Alltså det var vackert. Det var vackert. Ni som inte vet om det, så tog Sverige en guldmedalj och en bronsmedalj runt 23:30 igår kväll. Vad var det som var vackert? Jo, det här var OS. Det här var en individuell gren som längdskidåkning är. Vi hade 4 stycken svenskar representerade. Hur många av de 4 svenskarna tror ni ville vinna guld? Var det en? Georg, vad sa du? 4. Jag är helt övertygad om det. Det var ingen som sa att det var skönt att få vara här i Vancouver. Jag kan gärna åka sist här och njuta av naturen och känna vad härligt det här är. Får de andra slita på? Jag tror inte det. Men vad händer i det här loppet? Jo, de kör halva loppet, de byter skidor, så går de från klassisk åkning till skateåkning. Och Johan Olsson är snabb med sitt skidbyte, så när han åker ut märker han till sin förvåning att han har fått flera meters försprång till de andra. Och det blir liksom en kick för han. Men jag provar väl, så kör han. Och vad händer då? Jo, Anders Södergren som har pignat till så här lämpligt till OS och befinner sig i tätklunga tillsammans med Marcus Hellner. Tror ni han var sugen på att ta guld? Ja. Vad gör de? Jo, de skyndar sig upp i täten av den här klungan som jagar efter Johan Olsson. Och när de kommer upp i täten så tänker jag, men här är ganska njutbart, här kanske man inte behöver åka så fort. Och så drar de ner tempot på hela klungan. Och vad händer? Jo, Johan Olsson kan dra ut avståndet ändå mer. Och så kommer någon som säger att det här går ju inte, och skyndar sig förbi de här 2 killarna och försöker få upp tempot igen. Ja, vad gör de? Jo, då åker de om dem. Och så tänker man, det här är ganska skönt, här kan vi ta lite lugnare. Och så drar vi ner tempot lite grann igen. Alltså visst var det vackert. Och vad händer? Jo, längst upp på sista krönet, sista uppförsbacken innan den sista kilometern ner, där hinner de upp Johan Olsson, som har varit så klok. Den här scenen har du sett flera gånger förut, både i cykel och skidor, att när de hinner upp då låter det sig man på 14:e plats eller någonting sånt. Men Johan Olsson har varit klok och inte gett hjärnet utan sparat på en del krafter. Och när Marcus Hellner kommer upp på hans högra sida, då ger han hjärnet och hänger på. Och så kommer de in tillsammans ner. En tysk tar sig emellan, men Marcus Hellner som första och Johan Olsson som tredje. Och tänk då hur Marcus Hellner gjorde det. Jo, hela vägen fram tills de var jämsides med Johan Olsson, så låg Marcus Hellner bakom den här tysken för att inte vara den som drog upp tempot. Alltså visst är det fint. Men när de allihop har hunnit upp honom, då känner han, nu är det fritt fram, och så kan han ge hjärnet. Alltså ni Ni tror att det bara för att jag är en sportfåne, men tänk vad den här bilden säger. Vad står bakom det här? Jo, ni har ett vallateam som har gjort ett fantastiskt jobb. Fått till sig några bra skidor på hela svenska laget. Ni har två lagkompisar som egentligen är motståndare, därför att de själva vill vinna guld, som gör hela det här jobbet att ge Johan Olsson chansen att dra. Alltså, visst är det vackert? Vill ni få en mer församlingsbild, så tänk Alfa då som en grej. Tänk någon kommer och sopar. Ja, någon sopar golvet först, det är bra. Någon kommer och kokar soppa. Jag behöver inte känna mig särskilt stark som ett Jesu Kristi vittne för att koka soppa, eller hur? Men tänk vad det betyder för den som kommer på en alfakurs och ser att varje torsdag är det någon ny som står där med en soppgryta. Det är ett sätt att bära vittnesbörd. Så är det någon som står och håller föredrag och tycker det är jätteroligt och trivs med det. Och så är det några som sitter vid soffan sen och för samtalet. Vad tycker ni? Hur tänker ni? Och så är det någon som säger, ja, hur har du haft det i veckan då? Hur har din vecka varit? Och så blir helheten något jättebra. Och då förstår ni poängen. Vi har olika saker att bidra med, men helheten kan bli någonting jättebra. Men vi behöver det här fokuset. Guds tredje vilja. Människor ska lära känna sanningen, lära känna Gud och bli räddade. Guds fjärde vilja, var passar du in? Den brottningen har säkert både en och annan av er haft och funderat över. Vad ska det bli av mig? Vad ska det bli av mig när jag blir stor? Vart ska jag finnas? Och alla de här frågorna som kommer, stora och små frågor som kommer i livet och som vi får brottas med. Och ibland kan vi se Guds ledning så otroligt konkret, i små saker eller i stora saker. Jag tänker inte plåga med mina stora saker, för jag kan se hur Gud i de avgörande skedena i mitt liv 2-3 gånger har varit otroligt tydlig. Inte därför att jag är en bra bedjare, för det är jag inte. Jag kan inte säga att jag har bett så jättemycket och därför har Gud gjort det. Utan bara av Guds omsorg så har han visat, okej, Bertil, nu är det här som gäller. Ibland genom att använda svagheter i min personlighet. Så var jag när jag flyttade till Östersund. Jag ser det som någonting positivt. Efter 3 veckor hade jag en flickvän som idag är min fru och jag har 3 barn. Men hela situationen som ledde fram till det var egentligen en svaghet i min personlighet. Och Gud kunde använda det till att hjälpa mig vidare. För min fråga var, när ska jag veta när det är dags att flytta? När ska jag veta när det är dags att röra på sig? När är jag färdig på lister? Och hur plötsligt var det bara så klart. Betydligt oftare kanske får förklara oss ut den här tydliga rösten. Hur gör vi då? Ja, då har jag bara några korta punkter här. Försök förstå vem du själv är. Alltså börja ganska använda det här. Vilka anlag har du? Vad tycker du är roligt? Vad är din passion? Vad är det som får dig att gå igång och bli het? Vad är det som gör att du kan använda hur mycket tid som helst och känna att det här, oh, det räcker inte till. Tänk att jag måste gå till jobbet också. Eller tänk att jag måste göra det också. Men jag skulle ju vilja göra, som en prästkollega 84 år nere på Lister sa när jag skjutsade han till Listerkyrkan för att hjälpa oss med nattvarden. Så sa han, ja, men det är så underbart att vara pensionär, för då kan jag hålla på med det jag tycker är roligt utan att få dåligt samvete efteråt, sa han. Alltså, vad är din passion? Vad får dig att gå igång? Vad är det du gör som känner att det tar egentligen inte energi av dig, utan det ger dig energi? Det är en ganska bra början. Vad är inte din grej? Vad gör dig matt? Vad är det som får dig bara frustrerad? Vad är det som tömmer dig på allt ditt engagemang? Det är antagligen inte din grej. Vi kan vara till stor hjälp för varandra. Att uppmuntra, att avråda och så vidare. Och det tänker jag gåvan av att ha en smågrupp som fungerar. Att under en längre tid få finnas i en sån liten nära gemenskap. Varför? Jo, det är för att då lever jag nära människor som känner mig, som vet hur jag är när jag är på topparna och hur jag är när jag är nere i dalarna. Och när frågeställningen kommer jag brottas med någonting, så kan jag sitta där med mina vänner och säga, ja, nu har jag fått en förfrågan om jag skulle vilja jobba med det här, gå in i det här, vad tycker ni? Nej, alltså jag tror inte att det här skulle vara lite bra för dig, för att jag tror att du skulle fara otroligt illa, för det här tror jag inte du fixar. Nej, men det här är ju som klippt och skuret för dig. Det här är precis den du är, och det här skulle du, hänger ni med? Gåvan av att ha nära vänskap där människor kan hjälpa mig att se vem jag är. För oftast ser de med lite andra ögon när de ser utifrån än vad jag gör när jag ser inifrån. Gåvan att ha människor nära mig som kan hjälpa mig att se. Och det handlar också om att våga tro vad jag hör. Att våga lyssna på vad de säger. Den tredje saken, omständigheter och erfarenheter. Saker som jag går igenom kan ge nya insikter, ny kunskap, nya erfarenheter som på något sätt driver på mig i en rätt riktning. Och det här tror jag kan vara lika väl de jobbiga och svåra och tunga erfarenheterna vi gör, som de positiva och glada som på något sätt uppmuntrar oss och hjälper oss så. Men ibland ser vi, jag brukar tänka det ibland, att det är som slalom. Ursäkta sport här. Nej, men när jag pratar om Guds vilja så säger jag att ibland förr tror jag att jag tänkte mycket att det var som en slalombana som Gud hade lagt upp, och så står jag längst upp och så börjar jag köra, och så kommer jag till första porten och så körde jag fel. Och så stannar Gud i någon slags surhet vid den där porten och tänker, ja, han får en annan väg. Det var inte det jag hade tänkt för han. Och så surar Gud kvar där på något sätt. Och jag får klara mig på egen hand. Och så brukar jag säga att numera tänker att Gud liksom tar några extra stavtag och tänker, ja, han får där. Ja, men då ska vi snabbt upp där och hitta ny väg där ner. Jag tänker, ibland är livet precis som den här krokiga slalombanan. Jag undrar, varför måste det vara så mycket krokar? Och varför måste det hända? Och så vidare. Och när jag här nere kan jag kanske se hur vacker den här banan blev. Kan jag kanske se att de där portarna som var så svåra att ta sig igenom, de fick betydelse för mig, om mitt liv handlar om här och nu. Uppgifter, uppdrag som jag får, som jag haft väldigt liten förmåga att klara om det inte hade varit för det där. Är ni med? Och det sista jag då tänkte, att öva lyssnandet i bönen. För det är ju faktiskt så att Gud kan vara otroligt konkret. Att öva sig att lyssna, att öva sig att känna igen, att öva sig att höra Guds röst, att öva sig att se hans vägledning och kunna följa i den bana som han lägger upp. Gud behöver oss inte, så skriver Magnus Malm i sin bok Vägvisare, och det är för väl att det är så. Gud behöver oss inte. Tänk om hela ansvaret låg på oss. Men så är det inte. Klart att Gud kan fixa på sina vägar. Det han visar gång på gång på gång i historien. Gud behöver oss inte. Men det är också fantastiskt att få uppleva hur det är att när vi får samarbeta med Gud, när vi får se hans otroliga timing, när vi får se hur han bereder vägen, när vi får se hur han vägleder oss, när vi i efterhand fått se hur han har varit med, tagit hand om oss, hjälpt oss, väglett oss i de små vardagliga skeendena eller i de större, i den större skalan. Det är stort. Vi ber. Gud, tack för att du har gjort dig känd för oss. Tack att du uppenbarat vem du är. Tack Jesus att du har gett oss så mycket att få bära vidare. Tack att du kallar oss att vara dina lärjungar, följa dig och lära av dig. Ge oss modet att följa. Så ber vi om din vägledning, om riktning i våra enskilda liv, i församlingens liv. Led oss på dina vägar. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Och låt ditt namn bli ärat. Amen.